Första Korintierbrevet 2:14. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar, eller har Kristi sinne. Och jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till er till sådana som har kvar sin kötsliga natur, till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda. Den tålde ni ännu inte, och ni tål den inte heller nu, eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt människovis? När den ene säger, jag hör till Paulus, och den andra, jag hör till Apollos, är ni då inte som alla andra? Och till de här verserna vill jag foga också några verser i Hebreerbrevet 5. Hebreerbrevet 5, där en liknande situation är för handen. Ifrån den 11:e versen läser vi om detta, och det är ett ämne som man just har tagit upp, som kräver andemognad för att förstå. Om detta finns mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå det, eftersom ni har blivit tröga att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Amen. I förra veckan så fyllde min svärmor 80 år. Och dagen till ära så bjöd hon ut hela familjen på en fin restaurang. Och vi presenterade en fin meny. Det var läckra rätter med franska namn, som man fick till och med fråga vad det egentligen var för någonting. Och vi vuxna i sällskapet tog givetvis tillfället i akt att välja sådana rätter som vi vanligtvis inte har möjlighet att njuta utav. Fina fisk- och kötträtter, ni vet. Och vi försökte också förklara för våra barn de exceptionella läckerheterna som menyn erbjöd, och utmana också dem att pröva på. Men vet du vad? Nästan till vår besvikelse insisterade de på att få grillkorv med pommes frites, köttbullar med potatismos, spaghetti och köttfärssås. Det som de kan få nästan varje dag hemma i vårt kök. Men Sofia lyckades vi ändå övertyga om att åtminstone pröva en liten kötträtt till slut. Men när hon väl satt där och vi hade skurit sönder de fina köttstyckena åt henne, och hon försökte tillgodogöra sig det hela, så kom så småningom det fina köttet ut som torra bollar och lades tillbaka på tallriken. Hon kunde inte tillgodogöra sig den rätten. Och vi måste naturligtvis acceptera att de var barn och föredrog sån föda som de hade möjlighet att tillgodogöra sig och som var avpassad för deras smak. Men jag tror förstås att min svärmor skulle ha blivit ganska besviken om även vi vuxna hade insisterat på att få bara grillkorv och potatismos och köttbullar och så vidare. För hon hade ju bjudit ut oss för att hon ville att vi skulle få uppleva lite utöver det vanliga, och för att våra krav på smaksensationer skulle nu har utvecklats åtminstone så mycket bortom barnstadiet att vi skulle kunna njuta av rätterna som bjöds på restaurangen. Hon räknade alltså med att vi som vuxna människor skulle uppskatta menyns erbjudande. Och Paulus, han hade också samma förväntningar på de kristna i Korint när han nu skriver till dem några år efter det att han hade varit där första gången och de hade kommit till tro och en kristen församling hade grundats i Korint. Han hade förväntningar på att de nu skulle ha vuxit i sitt andliga liv så att han skulle kunna tala till dem som till andliga människor som förstår att uppskatta och tillgodogöra sig djupare andlig undervisning. Men besviken måste han alltså konstatera, som vi har läst, att han inte kan komma med den här fördjupade undervisningen eftersom de fortfarande var spädbarn i Kristus och fortfarande var dominerade av sin kötsliga natur. Paulus står lika som i beredskap att erbjuda dem de rika och underbara rätterna ifrån Guds överflödande skafferi. Men han måste hejda sig eftersom han nu förstår att de ännu inte var förmögna att tillgodogöra sig den födan. Och i texten framför oss i första Korintierbrevet 3, de första tre verserna, så sätter han diagnosen på deras andliga tillstånd, nämligen andlig omognad. Ja, ni lever som om ni inte vore födda på nytt. Ni lever likt alla andra människor. Och så påvisar han symptomen för sin diagnos som bekräftar dess riktighet. Han säger, det finns ju avund ibland er. Det finns ju kiv ibland er. Det finns ju splittring ibland er. Så vad är det då för skillnad på er och vanliga människor? I kapitel 2, avslutningen som vi läste, så har han ju först dragit upp de stora skillnaderna mellan två sorters människor. Den naturliga, själsliga människan och den andliga människan. Den naturliga människan, eller oandliga som det här är översatt, betyder den människa som är dominerad av sin kötsliga, själsliga natur, som ännu inte är född på nytt och därför inte kan ta emot vad Guds ande säger. Det är för henne en dårskap, det är någonting ovälkommet, precis som när en gäst knackar på dörren och vi finner att det är någon som vi helst av allt inte skulle vilja ta emot i vårt hus. Guds sanningar är för en sådan människa som en ovälkommen gäst, och hon kan inte förstå vad Guds ande säger. Varför? Ja, i andra Korintierbrevet 4 står det att denna tidsålders Gud har så förblindat dessa människor att de inte ser det ljus som utgår ifrån evangelium. De är förblindade, andligen förmörkade. Men det beror alltså också på att de ännu inte har i det instrument boende i sig den helige ande som kan klargöra för dem de andliga sanningarna. För andliga ting, har ju Paulus sagt, måste utgrundas och förstås på ett andligt sätt. Och saknar man den helige ande så kan det fortsätta att verka dårskap hur mycket man än hör utav Guds ord, oavsett hur intelligent man för övrigt må vara. Den andliga människan däremot, säger han, har övergått från ett tillstånd av andlig död till ett tillstånd av andligt liv. Hon har blivit född på nytt. Gud, den helige ande, har tagit sin boning i den människan, och därför så är hon i stånd både att välkomna andliga sanningar och att börja förstå andliga ting och Guds hemligheter, ja till och med Guds djupheter, läste vi ju förra gången. Hon har blivit känslig för den helige ande, och hon har en önskan att lyda den helige ande, och hon står under andens ständiga kontroll och inflytande. Hon är en människa som inte bedrövar den helige ande genom att framhäda i att leva i oförlåten synd. Hon är en människa som inte vill utsläcka anden genom att ständigt säga nej till hans röst. Utan hon är en människa som vandrar, lever i ett ständigt beroende av den helige ande. Hon är en människa som låter sig uppfyllas, kontrolleras och behärskas utav den helige ande. Detta är den andliga människan. Och detta är det normala, andliga, kristna livet. Det som egentligen alla kristna är kallade till. Och ingenting mindre än just det. Och därför så var Paulus aldrig nöjd med att människor bara kom till tro. Det var ju underbart. Men då började arbetet för honom med dessa människor. Han var nämligen inställd på att inte bara föra dem till Kristus, utan att dessutom föra dem till fullmognad i Kristus. Han säger i Kolosserbrevet 1:28: Kristus förkunnar vi för vår del, i det vi förmanar var människa och undervisar var människa, för att kunna ställa fram var människa såsom fullvuxen i Kristus, såsom fullkomlig i Kristus. Någon lägre målsättning än den, det hade han inte. Men istället säger han: för det målet kämpar och arbetar jag i enlighet med Guds kraft som verkar i mig. De andliga sanningarna och den andliga mognaden är inte avsedd för en viss kategori eller en viss andlig elit som höjer sig över resten, utan det är avsedd för alla att komma in i ett sådant tillstånd. Det var i konflikt med den grekiska filosofins tänkande, som ni vet, och det som man kallade gnosticismen och gnostikerna, som Paulus hade att kämpa emot när det till och med gjorde intrång i församlingarna. Nämligen att bara en viss elit skulle kunna nå den höga andliga kunskapen. Och gnostikerna gjorde åtskillnad mellan de initierade, de som kunde förstå, och de oinvigda, de som levde på en lägre andlig nivå, så att säga. Men Guds vishet, säger Paulus, har gjorts tillgänglig för alla Guds barn. För alla som äger den helige ande har nämligen möjlighet att tränga in till och med Guds djupheter. Detta är församlingens höga syfte, mina vänner, att föra alla människor till andlig mognad i Kristus. Vi får inte ha någon lägre målsättning än just den. Vi kan inte och vi får inte nöja oss med någonting mindre än att vi vill se varje människa komma till full mognad i Kristus. Jesus sa: gå ut i hela världen, gör alla folk till mina lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige andes namn, och sen börjar jobbet. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Undervisa dem i hela Guds rådslut. Vi har alla de medel som vi behöver för att detta ska kunna förverkligas också i Guds församling. Det är inte bara så att Gud har sagt: se till att det här blir gjort. Utan Gud har också sagt: här är vad ni behöver för att detta också ska kunna ske. Och så läser vi när Paulus skriver sitt avskedsbrev till Timoteus: predika ordet, träd upp i tid och otid. Ty skriften är ingiven av Gud och är nytt till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en Guds människa kan bli fullt färdig, välskickad till allt gott verk. Kan man ha en högre målsättning med en församling än den? Och då menar alltså Paulus: skrifterna, Guds ord, är det verksamma medlet som kan åstadkomma detta. Så förtröttas inte med att föreläsa skrifterna, Timoteus. Predika ordet i tid och otid. Och inte bara ordet, utan också Guds ande till vårt förfogande, som vi har sysslat med här i andra kapitlet. Anden som själv har inspirerat skrifterna och som bor i den troende, så att vi alla äger smörjelsen,
så att vi kan förstå Guds ord och det kan bli intressant för oss och vi kan tillgodogöra oss Guds sanningar. Den helige ande uppenbarar Guds hemligheter som är nedlagda i Guds ord. Men utan undervisning sker ingen andlig tillväxt eller mognad. Vi befinner oss visserligen på olika mognadsnivåer och vi behöver kanske olika sorts undervisning. Det är ingenting fel i det. Precis som vår familj på restaurangen inte kunde njuta av samma rätter därför att vi hade nått olika mognadsnivåer, så behöver också församlingen erkänna detta, att barn, ungdomar och de som ännu är nyfödda kristna kan behöva en viss sorts undervisning. Men det ska hela tiden vara inställt på att det ska ske en fördjupning i undervisningen. För hela Guds ord är för alla Guds barn. Och när Paulus hade lämnat Efesus så säger han: jag har inte undandragit mig utan förkunnat Guds ord, eller hela Guds rådslut, allt Guds rådslut för er. Om han inte hade gjort det, menade han, då hade han inte skött sitt jobb. Han var förpliktigad att förkunna hela Guds rådslut, inte att uppehålla sig omkring vissa sanningar som han möjligen hade viss förkärlek till, utan hela Guds rådslut skulle förkunnas. Jag läste igår kväll Ortiz bok, Medlem eller lärjunga. Han har en del intressanta kapitel där. Hans församling växte ju från 200 till 600 på några år. Men ändå så var det inte bra. För han kom underfund med att istället för 200 spädbarn i Kristus hade han nu 600 spädbarn i Kristus. Därför att han hade försummat att ge dem fast föda. Och ständigt hade de fått leva på bara mjölkmat. Och de hade inte vuxit i Kristus. Så trots att församlingen numerärt hade tillväxt, upplevde han att många aktiviteter i församlingen bara gick ut på att underhålla, bara gick ut på att kvarhålla och engagera, så man inte förlorade dem. Det gällde att sätta dem igång i verksamheten, så att säga. Och man frågade ständigt honom efter nya fräscha idéer som man kunde använda för att hålla folket kvar och hålla intresset uppe. Men ju fler barn som föds till församlingen, sa han, desto fler blöjor måste vi byta. Och församlingen blev så småningom helt upptagen, dess ledare, med att bara byta blöjor och ge nappflaskan till medlemmarna. Och det var ju inte riktigt meningen. Församlingen hade blivit ett andligt barnhem istället för en mogen kristig församling. Så undervisningen i församlingen måste vara välbalanserad, innehålla alla Guds lärosatser. Men det också måste utportioneras i sådana portioner att alla mognadsnivåer, så att säga, kan tillgodogöra sig undervisningen. Jag tror alltså att det är lyckligt om det ständigt ges en undervisning i församlingen som också sträcker sig lite bort om vad församlingen kanske, eller vad man på sin nuvarande mognadsnivå är kapabel att ta emot. Det måste vara en utmaning i förkunnelsen, så att man känner det där är ett stycke längre än vad jag kan förstå idag. Men det måste finnas där så att man får en smak för det som ligger bortom min nuvarande fattningsförmåga. Vi måste hela tiden känna att det finns ju någonting mer. Det här är spännande. Det finns någonting som jag ännu inte har förstått. Det finns nya områden av välsignelserna i Kristus som jag ännu inte har fått uppleva och intaga. Det här är ju spännande. Det tar ju aldrig slut. Och vi hinner lika som aldrig slappna av och tycka, nu kan jag det här. Nu behöver jag inte gå på gudstjänsten längre, för nu vet jag ju ungefär vad som ska sägas. Nej, det måste ständigt finnas någonting bort om min nuvarande fattningsförmåga. Rätter som jag ännu inte har smakat på, men som jag förstår är väldigt läckra. Och jag önskar att nå dit. Och så kommer jag tillbaka och vill ha mer mat och mer mat. Och så växer jag i mitt andliga liv. Guds ord har vi till vårt förfogande. Guds ande har vi till vårt förfogande. Men för det tredje så behövs det också Guds människor. hedar, lärare. Jag skulle vilja säga, det behövs en lokal församling för att en normal andlig tillväxt ska kunna äga rum. Efesierbrevet 4 talar om det här, att Gud gav oss somliga till apostlar, andra till profeter, åter andra till hedar och lärare. Varför? Jo, för att de skulle göra de heliga skickliga att utföra sitt tjänarevärv, att tillsammans uppbygga Guds församling. Du ser, vi behöver varandra. Det är onormalt att leva utanför den kristna församlingen och tro att man ska kunna komma till en andlig mognad isolerad ifrån Guds församling. Det har Gud aldrig tänkt. Det har Gud aldrig tänkt. Så finns du här idag som står utanför en lokal församling, så lever du egentligen ett onormalt kristet liv, och du förhindrar den andliga tillväxt som egentligen skulle kunna vara möjlig i större utsträckning om du identifierade dig med ett lokalt uttryck för Kristi kropp. För det är där som det ska ske. Det är där som undervisningen ska äga rum. Det är där som nådegåvorna ska fungera. Det är där som vi är ställda varandra till tjänst. Det är där som den andliga tillväxten har sin gynnsammaste jordmån och miljö. Syftet är att vi alla ska bli fullvuxna och nå till en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Några kännetecken på en andlig människa. I Hebreerbrevet 5 så läste vi om några kännetecken. De hade varit på väg att bli andligt mogna människor, men nu måste författaren tyvärr konstatera att de hade gått tillbaka i sin andliga mognad, och nu måste han på nytt ge dem mjölk. Men om de hade istället blivit andligt mogna, så skulle det ha betytt att de skulle ha lärt sig äta själva. Det finns en tid i barnets liv då vi måste ta dem i vårt knä och föra deras sked till munnen. De kan ännu inte, de har ännu inte den motoriska utvecklingen att de kan klara av att äta själva. Så småningom så insisterar de ju på att få försöka, och det är högst normalt och riktigt, och vi bör inte hindra dem att försöka, även om hela ansiktet blir fullt av mat. Det är en mognadsprocess på gång. Och efter någon tid så lär de sig att hålla i både gaffel och kniv och äta nästan som en vuxen. Och det ligger en mognad i detta att kunna äta själv. Också andligt sett är det så. Det är något av tragik när en kristen ständigt måste vara beroende av andra för att få sin andliga näring, men inte kunna äta själv ur Guds ord. Det är ett tecken på andlig omognad. Det är ett onormalt tillstånd. Vi behöver hjälpas åt, så att vi lär oss allesamman att äta också på egen hand i den personliga andakten. Jag säger inte att det är lätt, och få inte nu en massa skuldkänslor om du tycker du har misslyckats när du har försökt. Du kanske inte har fått undervisning och hjälp i det här avseendet, och du träffar fel med skeden och fel på tallriken och spiller och har dig. Var inte ledsen, den andliga mognaden kommer om du inte ger upp. Precis som ett barn får hålla på länge innan det lär sig. Jag måste fortfarande se att mina barn, fast de är 7, 9, snart 10, 11 år, inte riktigt klarar att äta allt på egen hand. Och förresten så är man inte så duktig själv heller alla gånger. Jag kan också slå kull ett mjölkglas på bordet, och då säger barnen: titta pappa, nu blev du inte arg. Vi är alla på väg, och vi kan alla misslyckas. Men huvudsaken är att vi är på väg mot andlig mognad, att ta in födan själva mer och mer. Det hade varit på tiden, säger författaren till Hebreerbrevet, att ni nu skulle kunna undervisa andra, att ni själva var lärare. Så det normala är att vi alla lär oss äta själva, så till den grad att vi kan mata andra Och man behöver inte vara så väldigt duktig för att kunna mata andra. Jag vet hur mina barn har matat dem som är yngre. Det klarar de av, fast de inte är vuxna själva. Att vara lärare betyder inte att vara predikant och förkunnare och offentligen tala till människor, utan att privat personligen kunna föra andra åtminstone ett litet stycke vidare på vägen, att undervisa dem om det som man själv har kommit till insikt om. En andlig människa kan ta emot även den fastare födan och tillgodogöra sig även djupare andlig undervisning. Och jag ska snart definiera vad detta är. Det är inte frågan om olika typer utav andliga sanningar, så att på spädbarnsnivå man bara klarar av vissa lärosatser inom frälsningsläran. Men när man blir mer andligt mogen, då kan man till och med ta itu med profetier och eskatologi och såna här djupheter. Fel. Det är frågan om hur djupt man går i varje lärosats. Alla ämnen, alla lärosatser, alla Guds sanningar har både sin mjölkmat och sin fastare föda. Är vi färdiga med Kristus? Är vi färdiga med julens budskap och inkarnationens mysterium? Är vi färdiga med påskens budskap? Försoningens oändliga hemligheter? Vem förstår det ännu till fullo? Hela livet så håller vi på att fördjupa oss i dessa fantastiska andliga sanningar. Det är det som det är frågan om när Paulus säger: ni kan ännu inte ta emot den djupare undervisningen. Men Kristus, han är mjölk för spädbarnet, men samme Kristus är också fast föda för den fullvuxne. Den mogna andliga människan förstår inte bara att ta emot Guds ord, utan hon förstår också att tillämpa Guds ord, att använda det i livets olika situationer, så att det kommer till praktisk användning för henne. Hon kan urskilja med hjälp av Guds ord vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont, vad som är bra men vad som är bättre. Och Guds ord ger henne råd i livets olika situationer. Hon har mognat genom att använda Guds ord. Så det finns alltså ett personligt ansvar i den andliga mognadsprocessen. Den kommer inte till stånd av sig själv, så att säga. Hur var det nu med de här människorna i Korint? Kapitel 3 säger så underbart i inledningen: om jag kunde inte tala till er bröder, säger han. Bröder. Lägg märke till det. Han kallar dem bröder. Så vad helst han nu har att säga av tillrättavisning eller anklagande, så är hans utgångspunkt den att de är bröder i Kristus. Det vill säga, de är födda på nytt. De är i Kristus. Precis lika mycket som han själv är i Kristus. Och även om han nu tvingas kalla dem spädbarn i Kristus, så erkänner han ändå därmed att de i alla fall är födda in i Guds familj. Att de är Guds barn. Precis lika mycket som honom. Och så gör han en liten tillbakablick. När jag först kom till er så kunde jag ju inte tala till er som till andliga människor, det vill säga som till andligt mogna människor. Varför? Ja, ni var ju spädbarn i Kristus. Ni var ju nyfödda kristna. Och det var ju då ganska naturligt att ni i egenskap av späda barn ännu inte kunde ta emot fast föda. Ni var kötsliga i bemärkelsen svaga, omogna. Ni kunde endast tillgodogöra er mjölkmat som spädbarnet. Mjölk, morgon, middag, kväll och på natten med. De kunde ju än inte tugga fast föda. De hade inte tänder det till. Det finns alltså ett sådant stadium i varje kristent liv, och det är fullständigt berättigat. Petrus säger: som nyfödda barn, längta efter den rena andliga mjölken för att ni må växa till. Visst, mjölk är en naturlig mat för unga kristna. Men när man ännu efter flera år som kristen fortfarande bara kan tillgodogöra sig mjölkmat, då är det någonting på tok. Då är det någonting högst onaturligt. Och det vore djupt tragiskt att se en femåring vägra ta emot någonting annat än nappflaska. Och det är också djupt tragiskt när vi tvingas konstatera att så många kristna nöjer sig med att förbli på barnstadiet, när de egentligen borde ha lärt sig att njuta av Guds feta rätter och lärt sig att äta själva. Mjölk i kontrast till fast föda. Inte olika sorters sanningar, men djupheten i Guds eviga sanningar. Gud vill att vi ska komma djupare och djupare in i hans ord. Det är inte frågan om nya sanningar. Ibland kan ett tecken på andlig omognad vara just det att dessa människor ständigt söker nya sanningar. Och man springer från den ena konferensen till den andra och den ena predikanten till den andra och ser om man inte kan få höra någonting nytt som plötsligt ska klara upp alla problemen. De har ännu inte till fullo förstått att det är inga nya sanningar, utan det är samma sanningar som jag har ansvar att tränga djupare in i. Det är inte ens mängden av kunskap som avgör om man är andligen mogen, utan hur vi använder den kunskap vi har. Så var inte bekymrad nu om du inte förstår allt av vad som sägs från en predikstol, vad som undervisas i den här församlingen. Ta det istället som en utmaning på: det finns alltså ytterligare områden för mig att erövra. Du kommer att förstå mer och mer. Och det är ju riktigt att vi ger dig också lite stadig mat, så att du får smaka på den. Det var ju gott. Och kommer tillbaka och vill ha mer. Det är hemligheten till andlig mognad och tillväxt. Och snart så nöjer du dig inte med någonting annat än den fasta födan. Men en förutsättning är att du idag använder det du vet. Och inte bekymrar dig över det du inte förstår. Men det var just det som korintierna hade underlåtit att göra. De hade inte använt Guds sanningar. Och därför säger han: inte heller nu kan jag komma till er med stadig mat, eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. Eller lever, är bättre översatt, lever i enlighet med er gamla natur. Ni är ju födda på nytt, men ni lever inte så som om ni vore det, utan ni lever i enlighet med den gamla naturen. Och den gamla naturen hos oss, den fortsätter alltid att attraheras och tilltalas av synden. Det är den del utav oss som är mottaglig för frestelserna och som gärna också ger synden en chans. Den gamla människan är den gamla Adams naturen inom oss, som befinner sig i fiendeskap emot Guds vilja och Guds ande och i uppror emot Gud. Den gamla naturen är lika som brohuvudet över till synden. Och det är den del av den förgängliga naturen hos människan som vi kommit in under genom syndafallet och som finns kvar i vår förgängliga kropp så länge vi vandrar i den här världen. Det är ingen som kan säga: jag har inte kvar min gamla natur. Den försvann för länge sedan. Jag har inga bekymmer av den. Då förnekar vi sanningen om oss själva. Men den underbara sanningen framhålls ju i evangeliet, att Kristi försoningsverk utgör inte bara en seger över synderna, utan också över syndens makt. Därför står det i Romarbrevet 6, den gamla människan, vår gamla människa, har blivit korsfäst med Kristus för att vi inte längre ska tjäna synden. Dopet som vi praktiserar i denna församling, nedsänkning, illustrerar ju så levande denna sanning, att den gamla människan får räknas som död med Kristus. Och vi har fått stått upp till ett nytt liv, där den gamla människan inte längre behöver vara herre över våra liv, utan vi har fått en ny herre i Kristus och en ny kraftutrustning i den helige ande. Så den kristna människan kan visserligen välja att fortfarande låta den gamla naturen komma till tals, men hon behöver inte. Hon är aldrig längre tvungen därtill, utan det finns en helt ny livsprincip som hon kan leva under. När Paulus säger: jag är korsfäst med Kristus, nu lever inte mera jag, mitt gamla jag, utan nu lever Kristus i mig. Det är segerropet, mina vänner, som skulle finnas på våra läppar varje morgon. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Och det blir då ett nytt och ett annorlunda liv. Men korintierna hade inte praktiserat den här sanningen, utan de lät sig fortfarande behärskas av sin gamla natur och kunde därför inte ta emot de djupare andliga sanningarna som Paulus så gärna ville förmedla dem. Och därför måste han liksom klippa vingarna på sina tankar och föreställningar, därför att de inte kunde följa med honom i flykten över det härliga landet. Och det är tragiskt när en förkunnare känner det. Här finns så mycket att ge, men jag kan inte göra mig förstått på grund av andlig omognad. Så även om helgelsen och den andliga mognaden endast är den helige andes verk, så finns det ett personligt ansvar. Annars skulle Paulus ju inte kunna anklaga dem för att fortfarande vara spädbarn i Kristus. Den kristne kan tydligen leva enligt den gamla naturen, men det finns ingenting som säger att hon eller han måste göra det. Vandrar vi i ande, så ska vi förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. En indisk bonde hade kommit till tro. Jag läste om det här när jag var ute i Indien. Och så kom pastorn besökt till byn och frågade: hur står det till nu då? Ja, det är krig inom mig, sa. Det är krig. Ja, det är som om det vore två katter som slogs inom mig, en svart och en vit. Jaha, vem vinner då? Den som jag ger mest mat, sa han. Och det tycker jag väldigt fint illustrerar det personliga ansvaret i den andliga krigföringen. Vilken del av din personlighet, av dig som människa, föder du? Ger du näring till den gamla naturen, då kommer den att ge sin skörd. Den nya människan, då kommer det att resultera i andens frukter. Varje dag krävs ett nytt överlåtande åt den helige ande. Låt er hålla på att uppfyllas av helig ande, behärskas av anden. Ja, det är nästan som att problemet inte är att vi ska få mer av anden, utan att han ska få mer av oss i helgelseprocessen. Paulus anklagar dem för olydnad emot denna princip. Och när han har ställt den allvarliga diagnosen, så tar han fram symptomen. Likasom ville han säga: tror ni mig inte, så dra slutsatsen själv då. I vers 2 slutet: ni är fortfarande kvar i er gamla natur, för det finns ju ofördragsamhet och strid och splittring ibland er. Hur förklarar ni det då, att sådana saker finns? Är inte det klara uttryck för att ni är kvar i er gamla natur? Och i så fall, vad är det för skillnad på er som kristen församling och vanliga människor? Ja, det står så talande här, tycker jag. När ni säger: jag hör till Paulus, jag hör till Apollos, är ni inte då som alla andra? Och det var ju precis det som de inte skulle vara. Inte som alla andra. De skulle ju vara ett annorlunda folk, ett heligt folk, ett Guds egendomsfolk. Men ni höjer er inte över mängden. Ni lever med sådant som ni länge sedan skulle ha gjort er av med. Korintierna hade nog förväntat sig en annan sorts bevisföring än den här. De trodde inte att deras små stridigheter skulle vara så allvarliga. De hade skrivit till Paulus, men de hade inte ens nämnt om det här i sitt brev till honom, utan sånt som var av mindre vikt egentligen. Och det kan vara så lätt för en Guds församling att blunda för de verkligt stora, allvarliga problemen i församlingskroppen, medan man gör stort väsen av små saker. I Korint hade avund börjat uppstå, det köttsliga sinnets symptom. Avund leder ofta till kiv, som du vet. Och kiv i sin tur till splittring, som är ett direkt förnekande av enheten i Kristus. Och i Korint så handlade det om predikantdyrkan. Man höll var och en på sin predikant. Och på så sätt så lät man människor skymma Kristus. Och vi kommer i verserna som följer att gå igenom hur Paulus bemöter det här problemet. En människa som är grälaktig, konkurrerande, ständigt skapar problem för sin omgivning, kan inte vara en gudsmänniska. Jag tycker det är så intressant att lägga märke till att Paulus uttalar sig om deras andliga mognad utifrån vad han ser i deras relation till varandra, hur de levde med varandra. Sen hjälpte det inte att det var en församling rikligen begåvade med andliga nådegåvor. I andligt mognadshänseende så var de fortfarande spädbarn. Och sann andlighet kan inte trivas och växa i en atmosfär av stridighet. Man tävlade och konkurrerade ju till och med andliga nådegåvor. Det är därför så viktigt, mina vänner, att Kristi frid får regera i sin församling, för att det ska bli en gynnsam miljö för andlig tillväxt. Utan andlig mognad förstår vi inte ens hur vi ska använda de andliga nådegåvorna. Och då kan du se hur felaktigt det är, som det ibland har förkunnats, att vissa gåvor skulle man kunna ta som en intäkt för andlig mognad. Nej, i så fall är de andliga frukterna ett säkrare bevis för mognaden i Kristus. Och när vi har den, då förstår vi också att på bästa sätt använda det övriga som Gud, den helige ande, har utrustat oss med. Får jag sluta nu med att säga, var befinner du dig efter många år i Kristus? Som ett spädbarn? Eller har det skett någon tillväxt? Jag vet inte om det ankommer dig själv att granska så mycket i det här. Men jag hoppas att du ska känna i alla fall att visst har jag kommit en liten bit på väg i alla fall. Och det viktigaste är den här söndagen att du känner, jag vill vidare. Jag vill vidare. Och då ska du veta att allt finns till ditt förfogande. Guds ords undervisning, försumma inte den. Försumma inte gudstjänsterna. Försumma inte bibelstudierna. Försumma inte dina egna personliga andakter. Guds ande bor i mig, ska du kunna säga. Därför har jag alltså möjlighet att också jag förstå Guds djupheter. Vad spännande. Jag vill börja idag. Och för det tredje, Guds församling klarar du dig inte utan. Det är där som Gud har lagt ner de gåvor som behövs för att din andliga tillväxt ska ske på bästa gynnsamma sätt. Fatta beslut idag i någonting av de här frågorna. Träd in i Guds församling. Var angelägen om bönerna och undervisningen. Och du ska se att ditt andliga liv växer. Och du ska se hur spännande det är att få fördjupas i Guds sanningar och upptäcka saker som du aldrig anade kunde smaka så gott. Gud välsigne dig. Låt oss bedja. Tack Gud för att du har menat att varenda en här inne ska bli fullvuxen i Kristus. Du har inga lägre mål med än någon av oss. Vi kanske tycker att det är aldrig möjligt med mig. Men du säger, jo visst, det är möjligt. Jag vill det, jag har bestämt det. Och nu vill jag att du tar i anspråk de medel som står till ditt förfogande. Vi tackar dig för din församling som du så rikligen har utrustat med de medel som vi behöver för att detta ska förverkligas. Och nu ber vi idag att någon ska fatta beslut i sitt hjärta. Jag vill gå vidare. Jag är inte nöjd med min andliga omognad och med mitt spädbarnsstadium. Jag vill gå vidare och smaka även på den fastare födan och bli mogen i Kristus. Ge en sån längtan, Gud, det ber jag om. I Jesu namn. Amen.